och som förvandlar mörker till ljus, far. Tack Jesus att du kan göra det hopplösa hoppfullt igen. Tack Jesus att det här mörkret som vi ser i Sverige idag, det är inte för mörkt för dig. Du kan utplåna det, Herre. Jag tackar dig att du kan komma med ljus in i människors liv. Du kan komma med ljus i Vetlanda. Jag tackar dig, Fader, för den som känner hopplöshet idag. Jag tackar dig att du ska komma där med hopp och ljus, Herre. Jag tackar dig, Fader, för att du är den sanne, gode herden, Gud. Tackar dig att du skulle leda din församling, din kropp här på jorden på rätta vägar. Vi är trötta nu, Gud, på att gå vår egen väg. Låt det få vara slut nu med att vi som enskilda och som församlingar går de vägar som vi helst vill gå själva. Jag ber helige Ande att du skulle vara den som visar vägen fram och att vi skulle vara som får, som följer sin herde. Tack att du välsignar gudstjänsten här och att du möter med oss var och en. Tack helige Ande att du är här för att möta med alla de som är här och också de som kommer lyssna på YouTube på det här. Tack Fader för din godhet. Tack att din helige Ande är här hos oss, mitt ibland oss. Amen. 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 Vilken glädje att få vara här igen. Roligt att få vara i Vetlanda. Precis som Pernilla sa så blir det egentligen del två på det som jag talade om sist jag var här. Vi ska gå lite djupare in i den heliga andes gåvor. Vi skrapade lite grann på ytan och nu så skrapar vi bort ett skikt till. Det finns ett syfte med att jag har studerat extra noga den heliga ande och hans gåvor till oss som församling. Jag tror att det är i den yttersta tiden som jag tror och känner att vi lever i nu. Är oerhört viktigt att du som enskild person och vi som församling förstår vilka gåvor som Herren vill ge till oss var och en. Det är också viktigt därför att det har funnits en del falska drag i det som är Herrens gåvor och som har framställt på ett sätt som inte är helt sant. Därför är det viktigt för oss att vi har kunskap, så det blir lite söndagsskola idag. Det är viktigt att vi har kunskap om vad Guds ord säger egentligen. Det är så lätt att man blir lurad utav saker och ting som kan låta positivt. Saker och ting som kan låta härligt, underbart och karismatiskt men som inte stämmer med Guds ordet. Så det är oerhört viktigt att vi håller oss till vad Bibeln säger och förkunnar om vad den heliga ande vill vara för dig och mig. Så därför så ser jag det som viktigt och jag hoppas att du också kommer att studera vidare detta när du kommer hem. Bibeln är sprängfylld av härlig information om hur mycket den heliga ande vill vara med dig. Hur mycket anden vill vara med dig hemma när du lyfter din röst och dina händer till himmelens Gud. Där är Gud och möter dig. Därför är det också viktigt att du förstår att det finns skatter att be om. Och Bibeln säger att vi ska ivrigt söka efter dem också. Så jag tycker det är jättekul. Därför att det har i takt med att jag har studerat det här så har det dragit mig närmare Herren. Ett steg till. Och det är vad jag hoppas för er var och en. Att ni alla ska komma ett steg närmare Herren. För det är vad vi alla behöver, eller hur? Närmare och närmare Herren. Och längre bort från det som drar oss bort ifrån Herren. För då blir, ju närmare du kommer Herren, desto mindre lockande är allt det där andra. Och då blir det blir liksom inget jobbigt. För det attraherar ingenting alls. Det är bara han som har skapat mig, han som känner mig på djupet. Han som är den som har gjort dig och känner dig på djupet och vet vad du står i. Och kan leda just dig rätt. Det är det som är verkligt spännande. Vi fortsätter i första Korinterbrevet kapitel 12. Där var vi ganska mycket sist. Och det är där som det står om andens gåvor väldigt mycket. Och mycket av utgångspunkten till där jag har studerat i alla fall. Och ifrån vers 7 där i första Korinterbrevet 12 och vers 7 så står det så här. Men hos var och en visar sig anden så att den blir till nytta. Och det tycker jag är kul, för att här har vi tre nycklar. Det ena är visa sig, och det andra är var och en, och det tredje är nytta. Så Herren ska visa sig hos er, var och en, och det ska bli till nytta. Det är liksom en grej som är väldigt, väldigt karaktäristiskt för Guds vilja, att det ska vara till nytta. Det är inte bara förströelse, det är inte bara för att det är kul, det är inte bara för att det är häftigt, det är inte bara för att någon tycker någonting, utan Herren vill att det ska vara gott och till nytta för hans folk och för hans barn. Därför så vill han också att den helige ande ska visa sig i ditt liv. Vi talade ju sist om att det fanns tre kategorier utav gåvor. Och jag har delat in de här nio gåvorna i olika kategorier för att det skulle vara lite lättare att komma ihåg dem. Och vi ska gå lite mer på djupet idag på var och en av de här. Försöker ägna någon minut i alla fall till dem. Och gåvor av uppenbarelse. Och alla av de här står också omnämnda i första Korinthierbrevet 12. Det är ord av vishet, det är kunskapens ord och skilja mellan andar. Och sen så har vi lite kraft och lite mer energiska gåvor, att tro, bota sjuka och utföra kraftgärningar. Sen har vi inspirationsgåvor som är lite mer, det handlar om att profetera, tala i tungor och också uttyda tungomålet. Vi ska gå in lite djupare i de här idag. Vi börjar med gåvan att profetera. Varför behöver vi då studera gåvan att profetera? Jag vet inte hur det är med dig, men ofta så tror jag det kan vara så att vi har hört profetior som vi har varit lite tveksamma till. Det kan också vara profetior som har väldigt mycket av eget önsketänkande i sig och som inte verkar ha slått in och som inte har stämt. Och det har visat sig inte vara sant helt enkelt. Och då kan man ju ställa sig frågan, betyder det då att profetisk gåva är falskt och att Guds ord inte är sanning? Nej, jag tycker det snarare betyder att Guds ord är sanning, för att Guds ord säger att det ska komma många falska profeter som ska uppträda i Herrens namn och säga saker. Så det är därför det är så bedrägligt det här, och att det är viktigt för oss att vara vakna till när är det den helige andes gåvor som är i funktion och när är det en människa som talar ur egna syfte. Det är också en av de stora anledningarna till att vi i de tider som vi är nu, med mycket falskhet som finns och mycket egna önskemål och syften och agendor som inte kommer från Herren, att vi kan avslöja det här. Så därför så läser du första Korinthierbrevet, bara mellan kapitel 11 och 14 så står det talas om ungefär 20-tal gånger om profetisk gåva bara. Och då måste det betyda att det är någonting viktigt. Det är någonting som vi inte bara ska sopa under mattan med, utan ta på största allvar. Profeten har en gåva i församlingen. Vi kan läsa bibelordet som är uppe för oss här då. Första Korinthierbrevet 14 och 3. Men den som profeterar talar till människor och ger uppbyggelse, uppmuntran och tröst. Här står det ju inte i Guds ord att vi ska tala illa om varandra, att vi ska tala ner någon, att vi ska tala otro och att vi ska spy galla över någon. Verkligen inte. Profetens uppgift är att bygga upp. Profetens uppgift är att uppmuntra människor och ge tröst där det behövs. Det är tre saker som poängteras utav en anledning, tror jag. Att på ett övernaturligt sätt få profetisk hälsning ifrån Herren, absolut. Till att ge uppbyggelse, uppmuntran och tröst. Profetia, det involverar mänsklig vilja och tro, men det inkluderar inte människans intellekt. Det kan inkludera min tro och min vilja att gå i Herrens tjänst. Det inkluderar mig att jag öppnar min tunga och säger. Men det är inte min hjärna som ska processa, utan det är ett meddelande i givet av den helige ande i mitt sinne som talas ut som profet till uppbyggelse, uppmuntran och tröst för församlingen. Det är vad vi och våra församlingar behöver idag. Jag tror att vi som kristna och som församlingar har ett stort behov av att bli uppbyggda på det andliga planet. Att vi får en vägledning. Och det är också profetens tjänst att korrigera. En uppbyggelse kan vara absolut ett korrigerande budskap. Det kan vi alla behöva ibland. Men det har ett uppbyggande syfte. Det har ett uppmuntrande syfte i att amen, gör du den här vägen, då kommer det gå bra för dig. Här har vi en plan för dig ifrån Herren. Ifrån första Korinterbrevet, om du är med i din bibel, kapitel 14 och 29, så står det så här. Två eller tre profeter ska tala och de andra ska pröva det som sägs. Det finns profeter i den här församlingen. Jag tror att det behövs profeter i varje församling, i varje by, i varje sammanhang. Helst skulle vi alla ha profetisk gåva. Det vore det allra bästa, tror jag. Men vi ska inte alla profetera samtidigt, utan vi också hjälps åt att pröva det som sägs. Och hur prövar man det då? Jo, om det stämmer med Guds ordet. Stämmer det med vad Bibeln säger, eller är det någonting helt annat? Andra Petrusbrevet, kapitel 1 och vers 19. Andra Petrus 1 och 19. Så mycket fastare står nu det profetiska ordet för oss. Och ni gör rätt i att hålla er till det som är som ett ljus som lyser på en dyster plats tills dagen gryr och morgonstjärnan går upp över era hjärtan. Profetens ord. Det är till vår uppbyggelse, uppmuntran och tröst. Och det prövar vi. Det kan också vara så här att den profeten som lyfter fram det som sägs avslöjar sig också i den karaktären, i den personen. Vi kan också se om ett budskap kommer ifrån en person som lever nära Herren eller inte. Det kan personens karaktär också tala om. Är det här en person som verkligen känner Herren och har bevisats leva nära Herren eller inte? Jag tror att den som profeterar känner Guds helige ande. Och där kan vi också bedöma det på karaktären. För går vi till Jakobs brev kapitel 3 och 8, då står det så här. Men tungan kan ingen människa tämja. Den är ostyrig och ond och full av dödligt gift. Med den välsignar vi Herren och Fadern, och med den förbannar vi människor som är skapade till Guds avbild. Ifrån samma mun kommer välsignelse och förbannelse. Så ska det inte vara, mina bröder. En källa kan väl inte från samma ådra ge både sött och bittert vatten, mina bröder. Ett fikonträd kan väl inte ge oliver, eller en vinstock ge fikon. Inte heller kan en salt källa ge sött vatten. Jag tror att det är profetens uppgift såväl som vår allas uppgift att tänka på vad vår tunga säger. Ska vi både ge Guds hemligheter och vägledning och med samma tunga ge förbannelse? Nej, jag tror inte det. Det sista ska vi helt och hållet skippa. Och sen ska vi uppmuntra, bygga upp och trösta. Tillbaka till första Korinterbrevet då, kapitel 14. Då står det så här: var ivriga att profetera. Det står också: men var också ivriga att få de andliga gåvorna, framför allt profetens gåva. Så jag tror att det är en gåva som några av er har här inne som ska förfinas, som ska användas ännu mer till de här syftena. Att bygga upp, vara den som leder tillsammans Guds församling framåt åt rätt håll och dina medmänniskor såklart. Vi går vidare till nästa gåva som handlar om att tala i tungor. Och då tänker man framförallt på det tungomålet. Man talar ett språk som inte människor kan förstå. Det är ett andligt bönespråk. Det är ett språk som du kan få givet av den helige ande. Ord som din ande kommunicerar med Guds ande. Det är också en gåva som kan vara lite missförstådd. För den är så svår för oss att förstå. Det jag har märkt är att ju mer jag använder mig av den gåvan, desto närmare kom jag Herren. Desto mer jag använder tungotalets gåva, desto mer hör jag ifrån mitt inre samma saker som jag märker att andra personer som har en iver i att dra sig nära Herren också hör. Och då tänker jag så här, att tungotalet är en nyckel som öppnar upp och sätter in din inriktning, din kanal emot den helige ande. Och då är det nämligen så här att Gud, han är inte delad och håller på och skiftar och byter åsikt hela tiden för samma situation i människor i närheten av varandra. Gud har ett syfte, en tanke och en plan. Och då kan det inte komma planer och syften som går fullständigt stick i stäv med varann. Då är det någon som säger något som inte är från Herren. Och det där tycker jag är så oerhört spännande. När man använder tungotalets gåva mycket. Hur man upplever att man får liksom ord inombords som liksom vill uttyda det där. Och samma ord märker jag att andra också får. Och då kan jag förstå att det måste vara Herren bakom i det där. Så jag förstår det inte hur det fungerar. Det är ord, jag fattar inte vad jag säger, men det funkar. Så därför så uppmuntrar jag dig att använda mycket. Paulus, han sa att jag talar i tungor mer än någon annan. Han var lite sådär ibland att han, ja, kom igen. Så att tala i tungor, det är så som att anden leder dig att be. Ibland så kan jag bara spendera några minuter eller ja, spelar ingen roll tiden. Jag vet inte vad jag ska be om. Jag använder tungotalets gåva och då är det som att sen när jag ber i förståndet så kommer det bönämne som jag aldrig har tänkt på. Det kommer inriktningar som inte har funnits i mitt eget. Och därför så tror jag att det handlar om att när vi ber, att vi ber effektivt efter Guds ande och vilja. Då lägger man undan det egna och fokuserar på Herrens vilja. Det här är också en av de gåvorna som egentligen kom till i det nya testamentet. I gamla testamentet så såg vi alla de övriga gåvorna. Men de här gåvorna om visdom och kunskapens ord och helande och kraftgärningar. Det känner vi igen från gamla testamentet. Men tungotalet, det ser vi från pingstdagen och framåt. Och allt sedan dess så har Guds församling på jorden använt den. Så det är alltså ett språk som du inte har lärt dig, men det är en övernaturlig gåva ifrån Gud. Men Bibeln säger också att den som har tungotalets gåva ska också söka efter att uttyda det. Och jag tror det är det som också händer, som jag berättade om tidigare, att när du fungerar i tungotalet, då kommer det också ord av uttydning. Det är också därför man ska, när man talar i tungotalet högt i en offentlig samling, så tror jag att man ska vara säker på att det finns någon som kan uttyda det så att det går att förstå. Annars så, för min del så brukar jag använda tungotalet mer för mig själv. För andens uppbyggelse i mig. I första Korinterbrevet 14:13 så står det så här: därför ska den som talar i tungomål be om att kunna uttyda det. Och då går vi vidare såklart till just den gåvan. Den som talar i tungomål bygger upp sig själv, men den som profeterar bygger upp församlingen. Jag vill gärna att ni alla talar i tungomål, men ännu hellre att ni profeterar. Den som profeterar är viktigare än den som talar i tungomål, ifall han inte uttyder sitt tal så att församlingen blir uppbyggd. Det ser vi i första Korintherbrevet 14. Återigen så ser ni den röda tråden i att Herren vill att hans församling ska vara uppbyggd och stärkt. Herren är ju god, va? Herren har ju det som är på riktigt, som är härligt och heligt och liksom wow. Uppbyggd. Du är inte här för att bli nedtryckt och nedstämd idag, eller hur? Det här är ju liksom ingen begravningssamling och stämning där det bara är mungiporna ner till knäna minst, utan wow. Den som har skapat den här världen, han som har gjort dig så underbart vacker som du är, han vill att du ska bli uppbyggd. Och det är därför vi också behöver de här gåvorna i församlingen. Det är därför som du ska söka dem. Så att där du går fram och var någonstans du än är, så blir det så här: vilken härlig människa jag mötte idag, va? Det var någon som verkligen byggde upp mig. Tänk när folk säger det om dig. För att du har umgåtts med Gud. Då är du en sån som i dig själv, i det naturliga, bygger upp. Så därför är det viktigt att Guds församling kan tolka de tungotal som sägs i församlingen. Därför är det viktigt för dig att, ja, du kan ha tungotalets gåva, men du behöver också uttyda det. Och då är det så här att, återigen med sinnet här då, tolken, vad är tolkens roll i detta som uttyder ett tungomål? Tolkens tunga, kan man säga, intellekt, lånas utav Herren. Det är den helige ande som ska lägga ord i det sinnet och i den munnen. Tolkens mentala förmåga är inte en del i det som sägs. Det är en viktig del. Det kan vara ordval och så här som du som person har en lätthet att använda. Det kan det vara. Men jag har också sett att det finns en lätthet till att några procent av det som uttyds kommer ifrån individen själv. Men budskapet i sin helhet kan absolut komma från Herren. Så då spelar det ingen roll. Det kan finnas en liten flavor av det. Jag har försökt att träna i att inte lägga till. Vi har ju så lätt för det. Så därför vill jag bara nämna det. Att någonting att tänka på. Har du gåvan och börjar du växa i den, du behöver inte fylla i. Om Gud ger dig tre ord, då är det tre ord du ska säga, inte fyra. Det är de tre. Får du 20 ord, då är det 20 ord du ska säga, inte 19. Så därför så krävs det också lite lydnad faktiskt och träning i detta. Och det är okej att göra fel. Det är okej att tränas, tror jag. Det finns en förståelse för det i Guds församling. Så länge andemeningen är rätt och att du strävar efter närheten till Herren. Är ni vakna? Det är kul detta här. Ni ser glada ut i alla fall. Gåvan av ord, av vishet, ska vi gå vidare på. Det går ju en rasande hastighet. Ni vet ju hur många punkter jag har. Det har varit många punkter i predikningarna det senaste. Markus, han hade jättemånga. Kommer ihåg när han var här för 2 veckor sedan. Det är bra med punkter, så jag kommer ha 9 stycken. Så då vet du, nu är vi på nummer 4. Så jag är lite färre. Markus är en större predikant än mig, så han får ha många fler punkter. Jag håller mig till lite färre. Vi kör 9 idag. Gåvan av ord utav vishet. Ja, vi kan börja med bibelordet där från 1 Korintherbrevet 12:8 då. Den ene får ord av vishet, den andra får ord av kunskap genom samma ande. Ord av vishet. Och vidare då 1 Korintherbrevet 2:7. Nej, vi förkunnar Guds hemlighet och fördolda vishet som Gud från evighet har bestämt ska bli till härlighet för oss. Det är bara massa sådana här härlighet och underbara ord, va? Ser du Guds plan och agenda för dig som individ och för er som församling? ord utav vishet. Och det här betyder inte att det är en särskilt klok människa. Det behöver inte vara en människa som har gått 5 år i universitet. Det behöver inte vara den som är medlem i en känd intelligensklubb i Sverige. Det behöver inte vara den som har finast yrke, hur man nu jämför det. Det är Herren som ger ord utav vishet. Det är väl en härlig gåva att få vishet ifrån honom. Det är en övernaturlig uppenbarelse, för visdomens gåva är ett medel som Gud använder för att bygga upp och leda sin församling. Och han vill kommunicera det genom den helige ande. Det sker genom en eller flera personer. Och den här gåvan, den används delvis för att ge Guds planer för en församling eller ett sammanhang eller ett land, sätta de planerna i ljuset. Där Gud bara gör så här. Det här är den smartaste vägen. Det här är den bästa vägen för er. Här är det visaste sättet för dig att leva på. Jag tänker också på den här meningen ord av vishet. Ett ord är ju en del i en mening. På samma sätt när du får ord av vishet ifrån Herren, ifrån Gud, så är det ett fragment utav Guds vishet som blir levererat till dig. Det är inte hela Guds vishet, det är ett fragment utav den. Men det är till din vägledning, det är till din uppbyggelse. Det är för att Herren älskar dig så mycket och sin församling, så att han vill ju att vi som församling ska gå åt rätt håll. Och vi har en benägenhet att hela tiden vända oss bort ifrån Herren och gå åt fel håll. Så därför behöver vi Herrens vishet. Ibland kan man känna sig rätt oklok, för att man vet inte bättre liksom. Men Herren, han vet alltid bäst. Och då är det så härligt att man får ödmjuka sig, och sen så får man ropa till Herren om ett ord av vishet. Det behöver jag ofta göra. Ibland har man liksom ingen aning. Men Gud vet. Och där finns det för dig att ta emot ord av vishet. För Gud, han är alltigenom vis. Gud, han har all kunskap. Han förstår och kan alltihop. Vi förstår en jätteliten del, men han kan hela köret liksom. Den här gåvan fungerade i Paulus. En gång så såg det ut som att han skulle dö. Det såg mycket illa ut för honom. Det står i Apostlagärningarna 23 och 11 så här. Apostlagärningarna 23 och 11. På natten så stod Herren hos honom och sa: "Var frimodig. Så som du vittnat om mig i Jerusalem måste du vittna om mig i Rom." Här fick han veta ifrån Herren att du ska till Rom. Han hade ingen aning. Men där i visdomens ord så kom Gud till Paulus: "Du ska inte dö liksom. Du ska leva vidare. Jag har en uppgift för dig. Du ska till Rom." Gud avslöjade en del av hans framtida liv. Det finns massor med exempel på det här, både i gamla och nya testamentet, hur profeten liksom fick se in i framtiden genom att få kunskap ifrån Herren. Här ligger den gåvan med kunskap som är lite annorlunda en profetens tjänst, som vi sa tidigare, hade uppgiften att framförallt uppbygga och uppmuntra församlingen. Vi som Guds församlingar, vi behöver de här gåvorna. Varför då? Ja, därför att det finns, eller har funnits också, mycket sekter, avarter, massor med villolära, både i den kristna församlingen och utanför. Vi ser sammanhang som lever egentligen rätt långt borta efter det som Guds ord säger och leder och lär. Därför behöver vi de här gåvorna som det står talas om i första Korinthierbrevet, som den helige ande vill ge till oss församling för att hålla oss på rätt kurs. Det är jätteviktigt att vi som församling söker att de här gåvorna, de ska vi ha. För Gud vill ge dem till oss. Och när vi har fått dem, då ska vi inte lägga dem i en byrålåda och låsa, utan då ska de användas hela tiden, varje dag. Det är vad Herren vill för dig. För den levande Gudens församling behöver fungera i de här gåvorna. För hade vi gjort det, hade vi varit de som lägger händerna på de sjuka och de blir botade, hade vi varit den som profeterat så att människor blir uppbyggda och uppmuntrade, hade vi varit de som hade kommit med visdom ifrån Herren till ledare i samhället, i politiken, i företagsvärlden. Tänk om vi hade Guds visdom där istället för människors bedrägla, korrupta, själviska agenda. Hur hade den här världen sett ut då? Jag tror att det hade varit en mycket härligare plats och lite mer åt det håll som Gud hade tänkt att det skulle vara och önska. Därför är det här jätteviktiga grejer, så att vi kan avslöja alla hemskheter som siare, kristallkulor, tarotkort och teblad och all möjlig smörja som djävulen luras med. Va? Mindfulness och sånt där skräp. Det har ju inte med den helige guden att göra. Det där är någonting helt annat. Den här världen, den är uppslukad efter sökandet av nyandlighet. Det är för att vi som Guds församling, vi har tappat. Vi har tappat närheten till Guds gåvor. Vi fungerar inte i dem, vi söker dem inte ivrigt. Nummer 5. Gåvan av kunskapens ord. Och den här är också en uppenbarelsegåva, där kunskap ges, där Gud avslöjar något som pågår. Det kan vara något som pågår i ett sammanhang. Det kan vara kunskap som rör en viss person. Du kan få en hälsning till en människa: du har det så här i ditt liv, och Herren säger så här om den situationen. Det kan också vara ett sammanhang. Ni vet ju Sverigebönen, eller Lars Enarssons uppmaning i Sverige 7:14. Som började med en profetisk kunskapens ord ifrån Herren. Om det som pågår nu är en del av en medveten strategi att införa antikrists diktatursamhälle. Det var ett kunskapens ord ifrån Herren. Där liksom fiendens onda plan på något sätt avslöjas. För det var ingen kunskap som Lars hade i sig själv. Men Herren hade den. Och vi kan se att det är sant. För det är precis det som händer i vårt samhälle. Och vi kan be över det. Och vi kan fråga Herren: stämmer det här? Då kan vi göra som Bibeln också uppmanar. Och pröva profetens ord. Och i det här fallet kunskapens ord ifrån Herren. Var det någonting i det? För att ta ett konkret nu-exempel. Det handlar också om kunskap som jag kan inte ha en aning. Det är ofta de här kunskapens ord som lyfts upp i församlingar. Någon kanske har en sjukdom som man får ett meddelande om, eller ont någonstans som Herren vill hela. Då är det gåvan av kunskapens ord som går fram. Men det kan också vara kunskapens ord till nationer, som det är det vi har fått genom Lars Enarsson. Men också genom till sammanhang och kyrkor. Ett exempel ifrån Apostlagärningarna då, kapitel 10. Apostlagärningarna 10, 19-21. Där står det så här: Petrus funderade fortfarande över synen när anden sa till honom: se, tre män söker dig. Gå ner och följ med dem utan att tveka. för det är jag som har sänt dem. Petrus gick ner till männen och sa: jag är den ni söker. Av vilken orsak har ni kommit? Så här kan det också vara att Herren liksom avslöjar genom kunskap att det här kommer strax att hända, och sen händer precis det. Det kanske ni har varit med om när ni har varit i bön. Ni kanske använt tungotalets gåva. Du har fått höra någonting som du tror är från Herren. Och sen så händer precis det. Det är så det fungerar. De här gåvorna, liksom, det är ju samma heliga ande som visar sig på olika sätt i ditt liv. Så de är lite svåra ibland att hålla isär vad som är vad, för det kommer från samma Gud, eller hur? Det är inte massa olika saker, utan det är samma syfte och samma Herre, men lite olika karaktär. Kunskapens ord kom också till Jesus om Natanael. Johannes evangelium kapitel 1. Det här är ett mycket känt ställe. När Jesus såg Natanael komma, så sa han till honom: här är en sann israelit som är utan svek. Natanael frågade honom: hur kan du känna mig? Och Jesus sa: innan Filippus kallade på dig så såg jag dig under fikonträdet. Det var ju lite kul, för det var ju egentligen inte svar på frågan. För Jesus, han såg honom i fikonträdet, men det gjorde ju inte att han kunde veta att han var en sann israelit. Det hade ju nämligen den helige ande talat om för honom, för han visste ju det. Han var fylld utav Guds ande såklart, och fick ett kunskapens ord om vad han talar var för en prick. Det kan hända dig och mig också. Ett annat exempel är när Jesus talar med den samariska kvinnan, och han säger: fem män har du haft och den som du nu har är inte din. Och kvinnan säger: ja, det du säger är sant. De hade inte pratat om det, men Jesus visste det ändå, för att anden sa det. Jag tror att det här är en av de gåvorna som vi verkligen behöver ha i våra församlingar. För att avslöja det som är bedrägligt i den här världen. Det som inte kommer ifrån Herren, utan leda människor rätt. Vi behöver kunskap ifrån Herren att förstå. Däråt ska vi gå. Det där ska vi inte hålla på med. Vi behöver kunskap att förstå att nu är det Guds plan som är görningen, eller nu är det jag själv. Vi behöver kunskap ifrån Herren för att leda våra kyrkor på ett rätt sätt. Att vi är Kristi kropp på jorden. Till det behöver vi gudomlig kunskap ifrån himlen. Jag tror att det handlar om att vi som enskilda och Guds församling måste lära oss att lita på Herren. Vi måste lära oss att lita på den helige ande. Att släppa taget om oss själva. Om vi har svårt att lita till Herren, så det vi behöver göra då är att stänga in oss, bara umgås med honom tills du lär känna den helige ande. Jag har inget annat råd. Det finns bara ett sätt. Var någonstans där du tycker det är härligt att be, och sen så umgås du med Gud tills det bryter igenom. Och ska du se att det blir skillnad. Det finns inget annat tips jag kan ge i alla fall. Så har det varit för mig. Det finns inget annat sätt. Umgås med Herren. Ropa till honom, gärna med hög röst. Tala till honom, mena allvar. Jag behöver den helige ande för att klara av det här livet. Nummer 6. Gåvan att skilja mellan andar. Den här världen är fylld av spådomskraft. Den här världen är fylld av ond andemakt. Den här världen är fylld av andlighet som inte kommer ifrån Gud. Det vet vi att det är så. Och därför behöver vi som Guds församling avslöja de här sakerna. Otrosandemakt som vi har att tampas med. Vi har andemakt av islam till exempel. Det vill vi avslöja och bli av med. Vi har den här religiösa andemakten som gärna liksom drabbar oss och gör oss väldigt flummiga och snälla. Liksom. Det blir helt urvattnat alltihop. Det där måste avslöjas. Det där ska ut från Guds församling. Det där ska vi inte hålla på med, utan vi ska fungera i den helige andes gåvor och vara fylld av bara en ande. Det är den helige ande, ingenting annat. Det andra ska ut, det ska avslöjas. Därför behöver vi människor, män och kvinnor och barn också, tror jag, som är fyllda av den helige ande och som kan avslöja det här. För det finns tre områden som vi behöver skilja på. Det är det gudomliga planet, det kan vara också demoniskt, eller kan också vara bara rent mänskligt. Det behöver inte vara andligt heller. För allt som händer är inte andligt, även om mycket är det. Men inte allt. Där behöver vi urskilja. Här var det bara jag som var lite knäpp, eller här var det någonting annat, va? Ett exempel på det här var att Jesus, han var extra stark, kan man säga, emot de skriftlärda och fariseerna på sin tid. Jag tror att han ville göra upp med de här sakerna. För att skilja mellan andar, det handlar också om att skilja mellan vad som driver människor, i vilken ande eller vilken anda som en människa verkar i. Och det såg Jesus att det var inte Guds agenda. Därför så var han hård emot dem och kallade dem för hycklare. För Jesus såg in i hjärtat. Och det kan du också göra. När vi får möjlighet att skilja på det som är sant, sunt och gott och kommer ifrån Herren. Trons gåva. Tro, det är någonting härligt. En får tro genom samma ande, som står det i 1 Korinthierbrevet 12:9. Tro genom samma ande. Och tro, det är inte bara tro i största allmänhet. Att man liksom, ja, jag tror att jag får fisk här när jag ska fiska idag. Eller jag tror att jag får skörd här. Jag såg lite morötter i landet hemma och jag tror att det kommer upp morötter. Det är någon slags tro. Jag tror att grannen blir glad när man kommer med kaffe. Eller arg. Den här tron som det står här i, det är någonting helt annat. Det är en tro som övergår allt det där som är övernaturlig, va? Det finns en övernaturlig kraft. Tron från rövaren på korset, om ni har läst det sista. Jesus hänger på korset, han är på väg att dö. På sin sida så hänger det två rövare. De hade rättmätigt fått sitt straff. Den ena av dem får tro för att han fattar att Jesus, han var den han sa sig vara. Och bad att tänk på mig när du kommer till ditt rike. Han visade tecken på tro. Daniel. Har ni läst om han sen söndagsskolan? Han blev nedslängd. Han började ju inte och han hade ju liksom ingen kniv eller någon slangbälla eller något och ta med sig där, va? Så, och började fightas med lejonen. Jag tror att han hade en övernaturlig tro på den levande guden, att han är oavsett vilken situation han var i så skulle Herren hjälpa. Tro handlar om att vi är mer än övervinnare. Striden är redan vunnen, för Jesus har redan segrat från djävulens makt. Liksom. Det är den icke-fråga, den är borta. Där har vi tron. Romarbrevet 8 säger, men i allt detta så vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss. Ett sånt där coolt exempel på tro från Jesus igen i Matteus 21. Han såg ett fikonträd på vägen och gick fram till det men fann inget annat än blad på det. Och då sa han, aldrig mer ska det komma frukt ifrån dig. Och genast vissnade trädet. Där hade han stark tro, tror jag. Och nästa dag, så om man läser vidare det bibelstycket, då står det där att lärjungarna tittade på det. Det verkade som att de var förvånade över att det hade vissnat. Men Jesus, han la ingen uppmärksamhet alls till det, för han var liksom färdig, men han visste ju redan. att det var klart. Ett annat exempel är när Jesus stilla stormen, ett ord av tro, och det la sig liksom. Det kan också gälla i våra liv. Ett ord av tro och stormen lägger sig. Trons gåva är när Gud gör någonting för dig och du har ingenting med det att göra. Det är väl bra. Det är inte tack vare dig eller överhuvudtaget. Herren bara gör det. Daniel, han gjorde ingenting i lejongropen, va? Det gick bra ändå. Jesus, han gjorde inget mer än han sa ett ord och stormen la sig. Herren gjorde det. Nummer 8. Gåvan att utföra kraftgärningar och mirakler då? Det här är spännande tycker jag. Det här är en gåva vi verkligen behöver i det här landet. Det behöver vi se ännu mer utav. Det är en naturligt övernaturlig gåva. För Gud, han är övernaturlig enligt vårt mänskliga perspektiv. Men det är det naturliga för en kristen människa som lever nära Herren att leva tillsammans med en övernaturlig Gud. Då är det naturligt att övernaturliga saker händer. Så därför så tror jag för Guds församling i Sverige idag att vi måste komma in i en naturligt övernaturlig tid. Där under och tecken och kraftgärningar kommer att ske. Vi har sett det oerhört mycket över världen och historien och i andra länder. När vi hör rapporter från Markus och Hanna så är det makalöst. Det är jätteinspirerande. Och Gud är densamma också här. För att utföra mirakel skiljer sig ifrån gåvan att tro, eftersom här använder Gud ett något verktyg kan man säga att utföra detta. Det kan vara en människa, men det kan också vara någonting annat. David till exempel, han dödade björn med bara händerna. Jag vet inte om det går att göra det, jag skulle inte våga i alla fall. Jag tror inte det räcker att vara stark om du ska döda en björn med bara händerna. Jag tror att det var ett mirakel ifrån Herren. Det är den heliga ande som arbetar i oss oavsett vilken gåva vi har. Skillnaden mellan gåvan att utföra ett mirakel och kraftgärningarna och tron. Det gör att Gud gör allt för dig, men i kraftgärningarna så Gud gör miraklet och använder också människor för att få samma resultat. Där vi tittade tidigare med tro, där bygger det inte på vad du gör för någonting, men när vi talar om kraftgärningar och mirakel så är ofta en människa eller ett instrument inblandat. Så de är väldigt lika varandra. Men oerhört viktigt för oss att söka. För jag tror att vi ska se under och mirakler i det här landet. Vi ska se ett förvandlat land igen som lever nära Herren. Och där behövs det någonting fullkomligt övernaturligt som sker i vår helt naturliga tro på Herren. Sista gåvan att hela. Den behöver vi verkligen i det här landet. Vi har många som mår psykiskt dåligt. Vi har många som är slitna i sin kropp. Vi har många som har ont, som har sjukdom. Jesus, det står om honom, han gick omkring och botade alla. Tänk om vi fick vara med om det. Vi får se helande, en här och en där. Absolut, det sker här också på höglandet. Och när vi ber för människor, vi har bett för människor här idag, att Gud ska gripa in och göra ett under. Bara för att vi inte ser det mycket så ska vi inte sluta tro på det. För vi vet att det sker hela tiden. Vi ska se det mer här också. Jag tror att trons gåva i oss behöver aktiveras. Och vi ska fatta tro till att den helige ande vill göra helande under också i Sverige och i Vetlanda och på Höglandet. Det står också här, gåvor att bota sjuka. Jag tror att det finns en speciell anledning till att det står gåvor. Det står flertal i första Korinthierbrevet 12 här. Jag tror att det kan finnas olika typer av helande gåvor. Vi vet att alla blir inte alltid helade när vi ber. En anledning skulle kunna vara detta, att det finns olika gåvor, att olika förebedjare har fått olika gåvor att se helande beroende på sjukdom. Det skulle kunna vara så. Hur många gåvor finns det då? Ingen aning. Det står inte, så jag vet inte det. Det skulle kunna vara lika många som Jesus fick piskslag. Vi vet ifrån Jesaja 53 att han blev genomborrad för våra brott, slagen för våra synder. Straffet blev lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade. Profeterades 700 år före det hände. Och så fick han 39 piskslag. Kanske att det finns så många gåvor. Det är i alla fall mer än en. Och jag tror att vi behöver dem allihop. I Guds församling, här lokalt, men också över Sverige. Vi behöver se mycket mer om helande. Hur blir man helad då? Man ber. Det är inte upp till dig och mig att hela. Det är upp till Jesus att göra undret. Det är upp till honom att göra undret. Men vi kan be. Vi kan aktivera vår tro. Vi kan lägga händerna på de sjuka och be för dem. Det är det Bibeln uppmanar oss att göra. Och det ska vi fortsätta med tills vi blir hämtade hem. Du kan be för dig själv. Absolut. Det går jättebra. Du kan be någon i din familj och be för dig. När vi mår dåligt hemma, då lägger vi händerna på varandra och så ber vi. Och sen så tror vi ju Herren om att någonting under kommer ske, så att vi blir av med det där. Vi kan gå till de äldste i församlingen och de kan lägga händerna och smörja dem med olja. Det finns också folk som har en särskild härlig helande gåva, det vet vi. Och vi kan gå till dem. Men jag tror att vi kan börja, be själv, be i familjen. Gå till din församling. Vi behöver inte bara söka de stora namnen, för det är samma Gud. Vi vet att det finns människor som har en specifik gåva i detta. Det ska vi använda. Men be också du. För vi tror på samma Gud, eller hur? Vi tror inte på en människa som ska göra någonting. Vi tror att Herren gör undret. Så därför så kan du också be. Därför kan du också aktivera din tro och be. Därför kan du också ta emot utav alla de här gåvorna. Man behöver inte vara en världsevangelist för att fungera i de 9 gåvorna. Man kan vara en helt vanlig svenne ifrån Höglandet. Eller vilket land man nu kommer ifrån, det spelar ingen roll. Man kan vara en helt vanligt Guds barn. Jag tror att det viktiga för dig och mig är att vi som församling och som enskilda personer verkligen genuint menar att Herre, jag måste ha del utav den heliga andes gåvor i mitt liv. Och då tror jag att Herren gärna svarar på en sån bön om den är genuint menad. För den är inte självisk, för den är för församlingens bästa. Den är för att bygga upp, den är för att leda rätt, den är för att avslöja fiendens onda planer, den är för att hela människor. Den är för att ge kunskap in i sammanhang och situationer. För att förvandla det här läget där vi står nu. Av att kanske införa antikristdiktatur i den här världen. Därför ska vi ropa till Herren. Om att vi som församling och enskilda ska vara fyllda av den heliga ande. För han är starkare än allt det här mörkret vi ser. ska du lyfta dina händer och din röst till Herren, och så vill jag uppmana att ta emot de här gåvorna. Du har fått mycket information och lite korvstoppning här kanske. Men jag tror att det är viktigt för dig att du har med dig efter den här stunden att det här är något för mig. Det här är något som jag behöver. Det här är verktyg som Herren vill ge mig att fungera i mitt vardagsliv. Det här är verktyg för dig och mig att liksom gå tillsammans med den helige ande. Du ska inte göra det här själv. Den helige ande är hjälparen, sanningens ande. De ska hjälpa dig och mig att leva nära Herren. För han har en gudomlig plan som är god för dig och mig, eller hur? Tack Fader för din helige ande. Tack Fader att din helige ande har fyllt mig. Tack Fader att din helige ande skulle påverka hela mitt liv, hela min situation. Jag ber att din helige ande skulle påverka alla människors här, i deras liv, Herre. Hur du skulle fylla dem utav dig själv, Jesus. Jag tackar dig, Jesus, att du sände din helige ande till oss som hjälpare, sanningens ande. Till uppmuntran, till tröst, till vägledning, till helande, till upprättelse, till kunskap, till vishet, Herre. Jag tackar dig att din helige ande skulle få bära frukt genom våra liv här i den här staden, Jesus. Jag tackar dig att du fyller oss med din helige ande mer och mer. Jag ber att du skulle fylla med helige andes eld, Jesus. Vi behöver dig, helige ande. Jag tackar dig att du kommer och städar ut det i oss som inte hör hemma i våra liv. Avslöja det i oss som gör att vi inte går din väg, Herre. Jag tackar dig att du ger oss en inriktning att bara gå din väg, Herre. Att styrka och mod och kraft att stå emot det bedrägliga som vi ser. Tack Gud att du skulle fylla var och en som är här nu, Herre, med din helige ande. Låt det få vara slut på att vi skulle gå vår alldeles själva en och en kraftlösa utan att se någon frukt utav helighet. Jag ber för var och en som är här att du skulle dra dem nära dig, Herre. Att din helige andes röst skulle vara där hemma i bönekammaren. Jag tackar dig att du skulle öppna det andliga örat för många här, Herre. Jag tackar dig för profetisk tjänst som skulle bara växa sig starkare och starkare i de här som är här, Herre. Jag tackar dig, Fader, för att vi skulle få se trons gåva aktiverad i det här landet. Tackar dig att vi får tro, Gud, om att du är mäktig att vända på vilken situation som helst. Jesus, om du har besegrat död och nederlag, då kan du vända på undergång i ett land. Jesus, om du har besegrat all sjukdom, om du har besegrat döden och vunnit den för evigt, att du, om du har all makt i himlen och på jord, då kan du också vända på detta. Vi skulle vara ett land som prisar och upphöjer ditt namn och bekänner dig som Herre i våra liv igen, Herre. Jag ber Gud att vår församling skulle vara en församling som leder människor rätt. Som avslöjar djävulens onda pilar mot oss. Jag tackar dig för en himmelsk agenda som skulle börja nu, Herre. Jag ber att vi som församling skulle få ett heligt självförtroende när vi lär oss att gå i takt med din heliga ande. Tack Fader. Tack Fader. Tack Fader. Tack Fader.